Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Det är jag som är Erik Hansén och jobbar som marknadsstrateg på Neurocont.
Och jag heter Jonas Olavi, är fondförvaltare och allokeringschef på Alpcot.
Haft en bra vecka?
Ja, det har det varit. Jag ligger i hårdträning för maran, tog sista turen här igår kväll och sprang en mil ut i skogen då. Och det är efter en trevlig golfrunda på Brohof, så att det var en väldigt bra dag igår då med fint väder. Idag är det lite murrigare. Ja. Hur har veckan själv varit?
Ja, men det har varit bra. Det är ingenting att klaga på. Det är mycket som händer på marknaden och på hemmafronten. Jag har en liten ettårig son där, eller lite över ett år nu då, men det är mycket som händer, så det är kul att få uppleva.
Mm, verkligen.
Ja. Och det här är då en podd från tradingmäklaren IG, så att gå gärna in på ig.com för att läsa mer om bolaget där, öppna ett konto. Glöm inte att all handel såklart innebär risk. IG är global tradingmäklare, erbjuder ett väldigt stort utbud av marknader och det är väldigt bra öppettider. Så gå gärna in på ig.com för att läsa mer där. Ja, det var ett par veckor sedan vi poddade. Mm. Vad ska vi prata om idag?
Ja, idag ska vi prata om det här är uthålligt eller inte. Make or break för konjunkturen och därmed intresset för risktillgångar. Och där finns det mycket att titta på, många observationer som har kommit under tiden. Vi har haft ett litet rally. Är det ett HC-rally eller ett bear market rally? Kommer vi försöka utreda.
Spännande.
Men i tider av oro så kan det ju vara intressant att kanske blanda med lite alternativa tillgångar. Så då tänkte vi till och har då kommer att gästas här idag nu då av ett intressant gäng som har just alternativa tillgångar som sitt huvudnummer. Och vem är det?
Ja, det är Carl Adam och Linus från SPF Fonder. Varmt välkomna till Börssnack.
Tackar, tackar.
Ja, jag tänker att vi börjar med fem snabba frågor och sen kommer vi djupdyka i fastighetsmarknaden. Linus, på en skala mellan 1-10, hur bra mår fastighetsmarknaden idag?
Jag skulle säga 7. Fastighetsmarknaden är stabil i grunden. Det finns många bra bolag, det finns mycket pengar där ute som vill in i fastigheter. Men det finns också en viss oro för ökade räntor och inflationen som ju påverkar fastigheter.
Jag antar att 2022 är ett år där ni får annorlunda frågor från investerarna. Vad får ni för frågor nu 2022?
Största frågan är väl hur påverkas hyresbostäder av inflationen? Det är ett helt nytt scenario vi ser framför oss här. Vi har haft nästan 30 år med sjunkande inflation. Nu börjar det röra sig åt ett annat håll. Så vad innebär det här för fastigheter som tillgångsslag?
Mm. Linus, största hotet mot fastighetsmarknaden är inflationen, eller?
Alltså fastigheter är ju per definition en kapitalintensiv bransch. Och då blir det ju också att priset på kapital, det vill säga stigande räntor och potentiellt sett ökade direktavkastningskrav, det är ett rejält hot. Tillsammans med till viss del kanske ökade driftskostnader på grund av inflationen. Mot det står ju då förmågan att kanske även öka sina intäkter i form av hyresökningar. Dock finns det väldigt mycket pengar ute. Rätt fastighet och rätt typ av fastigheter kommer fortsätta prestera bra. Jag tror att som så ofta för så blir det en flight to quality. Det vill säga det som är sämre kommer inte gå att sälja. Det som är bra kommer då finnas köpare för.
Nu tvingar vi er att lämna era Stockholmsboenden och ni ska bosätta någon annanstans i Sverige då. Ni får såklart svara båda två om ni har någon sån här ort som är, det här är ju en fantastisk ort.
Alltså jag måste ju säga Helsingborg i sådana fall. Ja. Otroligt söt liten stad som har allt och dessutom så ligger nära Danmark.
Mm. Bra. Och Linus?
Hellre utomlands egentligen, men Sverige, i Sverige eller? Så, ja men då kör vi nästan på, jag gillar ju Göteborg ändå, jag vet att det nästan är härda när man är i Stockholm och jag är ju skåning i grunden. Och när man väl har lämnat Skåne så vill man ha en storstad, så Göteborg, möjligtvis Halmstad, det finns tydligt sant.
Största skillnaden mellan SPF och traditionella fastighetsbolag på börsen?
Det är en stor skillnad, vi är ett helt annat djur. Vi är en fond som ger våra investerare en direkt exponering mot tillgångsslaget hyresbostäder. Så att man investerar till substansvärde och man kan sedan lösa in till substansvärde. Så det finns liksom ingen korrelation med börsen i övrigt. Så att det är en virtuellt ägande i en hyresfastighet någonstans ute i Sverige. Så att
det låter intressant. Då kör vi.
Då kör vi.
snack med Hansen och Olavi.
Innan vi pratar fastigheter så tänker jag att vi kör vår sedvanliga market update. Mm. Jag ser att du har lite papper framför dig här.
Mm.
Det är en ny månad, så jag antar att det är en liten allokeringsstrategi.
Nya strategin ligger ute, den är kostnadsfri att ladda ner på altcoin.se.
Uh-huh.
Bara klickar man på ladda ner bredvid bilden på mig där. Marknadsutsikter då. Och den stora taken då.
Berätta.
Är att par stora händelser som har hänt på den geopolitiska agendan. Och så pratar vi marknad efter det då. Det första är ju att ECB satt ner foten. Nu kan vi inte ha en minus- och nollräntepolitik längre, utan nu måste vi skicka upp räntan för att få ner inflationen. Vi fick också inflationsdata som var väldigt hög i Europa. Och det här är någonting som stressar medlemsländerna såklart. Så det är en viktig händelse som kommer att påverka som ett tema framöver då.
Och dollarn, och kolla dollarindex toppade i mitten på maj.
Precis, och det här hänger ihop då. Därför att om euron då stärks, därför att det här handlar om ränteskillnader, vilken valutakurs det blir då, så kan man ju tänka sig att då ökar intresset för euron och minskar för dollarn då. Det andra var att USA genom Biden på ett möte i Japan lovade att bistå Taiwan militärt om Taiwan blir angripet av Kina. Det är också ett ordentligt statement, och det här stressar ju kineserna som var ute retoriskt och var såklart väldigt negativa och upprörda över det. De tycker att Taiwan tillhör ju dem, och det finns väl förmodligen inga omedelbara så att säga, hot mot Taiwan, men det håller ju på hela tiden den här storyn. Nu satt de ner foten, och det är också någonting som man ska använda i ekvationen om man tänker på de här två stormarknaderna, Kina och USA, som då för någon typ av lågmält krig och tack och lov bara på så att säga, ekonomisk front just nu då. Och det tredje, sen vi poddade senast, har ju faktiskt Sverige och Finland ansökt om medlemskap i NATO. Det kanske får en mindre betydelse, därför att samarbetet mellan Finland och Sverige är ju redan stort. Så utifrån ett ekonomiskt perspektiv kanske inte ger så mycket, men vi ska ju komma i kapp nu i försvarsutgifter, och det ökar ju såklart investeringar då, och det kan man ju tänka sig att det för Sveriges så att säga, hänsyn då skapar tillväxt i vissa olika så att säga, sektorer då.
Mm.
Så att det är ett par tre så att säga, geopolitiska händelser. Däremot så funderar jag lite grann på make or break för konjunkturen.
Ja.
Och är det så att centralbankerna kommer krascha ekonomin, eller är det så att vi får en mjuklandning? Vad tror du, och vad har du för liksom, observationer på det temat?
Nej, men vi har ju pratat om det här lite grann de senaste veckorna. Om det är möjligt att centralbankerna lyckas få till någon typ av mjuklandning. Jag tänker att vi kan väl återkomma till det under avsnittet här, och kan väl inleda lite grann med den makrodatan som kom in här under veckan. Bland annat inköpschefsindex. Första veckan i månaden är alltid inköpscheferna som enkäten där som visar hur inköpscheferna då tror om framtiden. Det här brukar vara ledande för vinstförväntningar med någon månad. Så det är alltid intressant information. PMI-data då, om man kollar industri-PMI, den toppade i Sverige globalt redan förra året. Stöts upp lite grann nu här i maj då.
Mm.
Liten uppstöts, men det har ju fallit tillbaka kraftigt. Fortsatt över en nivå på 50 som indikerar en typ av tillväxt, men faller från höga nivåer. Men kollar vi lite grann under huven på totalsiffran och kollar på olika delindex, så kan man se att vi har en väldigt bred lageruppbyggnad fortfarande. Vi har fallande leveranstider och något dämpat pristryck.
Mm. Det är bra, det är två bra faktorer.
Ja, exakt. Men fallande leveranstider, det kan också vara lite tecken på lägre efterfrågan.
Ja, det kan absolut vara, men frågan är om det inte är för att man hinner i kapp med produktionen och därmed kan skeppa ut produkter till kunder. Mm. Jag tror att det är det första, men det här är någonting att titta närmare på de kommande datapunkterna framöver, de kommande månaderna. Väldigt Precis. Intressant.
För många har ju fokuserat på utbudsbilden, men det kan ju vara så att marknaden mer och mer kommer fokusera på efterfrågesidan. Många hade kanske befarat att kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland, nedstängningar i Kina, att de skulle dra upp leveranstiderna, men verkar inte ha varit så.
Nej, men däremot nedstängningen i Kina har ju påverkat leveranstiderna därför att det har varit nedstängt i mångt och mycket, många fabriker. Det var svårt att gå till jobbet och de som har varit i fabriken, de får bo över där, så att det har ju varit stora umbäranden. Och nu har de ju sagt att de då släpper upp på de här kraftiga nedstängningarna, och när man tittar på ögonblicksbilder så någon svensk som bodde i Shanghai, så händer ingenting. Folk är inte ute på gatorna, utan det blir mer lokala uppror att de, nu vill vi ut ur vårt lilla community och ut ur vårt hus då. Men jag menar, ambitionen från kineserna nu är ju att de ser ju att det här skapar en imploderad tillväxt, och när man då stänger ner Shanghai som utgör 40% av BNP i Kina, så är det klart det kommer inte få ihop matematiken att man ska nå 5,5% tillväxt i år då. Man ligger långt efter den här starten då. Och när man då kan gå tillbaka till fabriken, då kan man ju tänka sig att det blir lite mer fart, att vi får ner de här leveranstiderna, och kanske också att priserna toppar ur. Vi ser det inte riktigt än, men kanske att de kan komma ner lite igen, och det är ju då bra för minskat inflationstryck då.
Ja, och kollar vi då globalt under maj månad, Kina, om man kollar på Shanghai-index, har faktiskt klarat sig väldigt bra jämfört med många andra marknader. Kollar på globala marknader, utvecklingen under maj, så är det energi som har gått starkt, naturgas, bräntoljan, S&P 500 Semiconductors har också gått starkt, men sen kommer Kina. Och vi har pratat mycket om Kina senaste tiden här.
Och där är ett par makrofaktorer som man kan titta på. Det är kreditimpulsen, den har vänt upp, och då brukar det vara förutspående för den globala tillväxten. Nu kommer man från låga nivåer i Kina, så att det kommer inte bli fullt blås, men det är klart att det kommer märkas om det blir medvind i Kina. Tittar man däremot på Li Keqing Index då, premiärministerns favoritindex, han tittar på tågtransporter, han tittar på efterfrågan på lån utanför finansiella sektorn, han tittar på energiproduktion, så ser ju de kurvorna hittills inte speciellt bra ut. Nu kommer ju här i dagarna nya uppgifter, så att det kanske då vänder upp med lite fiskkrokar, men de har varit klart på väg ner då. Så att det första som händer är inflations- eller kreditimpuls upp, och sen följer de andra indexen efter. Så att vi får se om det får ett genomslag då. Man har ett 33-punkters program nu då som man implementerar för att få igång tillväxten. Så det är ju inte konstigt att kinesiska aktier då fjädrar upp.
Just det. Och det som har gått svagast här under maj, Bitcoin, silver, OMX, basic materials, basmaterial.
Ja.
SSAB, Boliden, Lundin Mining och de här bolagen. Man såg ju redan på när SSAB kom med sin dunderrapport och aktien föll tillbaka på den dagen. Så var det ett tecken lite grann på att marknaden hade redan tagit ut väldigt mycket där i förskott då. Men annars i veckan vi fått in lite inflationsstatistik från euroområdet.
Nämnde vi att det var ganska högt?
Ja, bra, strax över 8% i årstakt. Magdalena Andersson sa i samband med EU-toppmötet här att inflationen kommer att bestå. Men här är det också viktigt att tänka lite grann på vad man pratar om. Om man pratar om inflation eller inflationstillväxt.
Och du är mer intresserad av förändringsprodukter.
Ja, exakt. För är det så att priserna står kvar på de här nivåerna, på de här jättehöga nivåerna där vi är idag, om priserna står kvar på de nivåerna, då har vi inflationstillväxt på 0% om ett år. Så att det är viktigt att tänka på om man pratar om det. Men om man kollar på, jag har en heatmap på massa olika inflationsindikatorer i USA. Och det man kan se där, det är att det är många av de här inflationsindikatorerna som har fallit tillbaka senaste månaden. Till exempel de här break-evens indikatorerna. Vi har prices paid indikatorerna. Vi har även en del inflationsförväntningar som har fallit tillbaka. Även 10-årsräntan i USA har ju fallit tillbaka. Satt en topp där. Jag tror 9 maj faller tillbaka. Oljepriset däremot har ju gått starkt.
Verkligen. Och det var en stark impuls upp då. Triangelformation i stigande trend. Och när jag ritar prisobjektiv, och det är många som lyssnar på den här podden som är superexperter på teknisk analys, har säkert andra uppfattningar. Men i min prisbild så är target $160 fatet, och det känns ju inte sådär jättepikt om det skulle bli dit hem. Och idag när vi sitter och pratar på torsdagen så kommer OPEC Plus ha sitt möte. Och vad man nu diskuterar, det är om saudierna ska skjuta till ytterligare olja om produktion bortfaller från Ryssland. Det är klart, kan ryssarna inte sälja sin olja eller bli till för stor rabatt, så varför liksom hålla på och gräva upp och försöka sälja det, och bättre att spara det i så fall. Så man kan ju tänka sig att det här blir betydelsefullt vad som händer idag vid OPEC-mötet. Säger saudierna att de kan tänka sig att öka produktion för att då möta bortfallet från Ryssland, så skulle det kanske kunna få ner oljepriset. Vi har också sett de senaste dagarna att oljepriset faktiskt har rekylerat ner då. Men det har inte slagit sönder den här symmetriska triangeln än då. Bevakningsläge på det här, för det är ju väldigt viktigt utifrån inflationskomponenten, i alla fall för oss vanliga dödliga som behöver den typen av energi.
Precis. Brentoljan är tillbaka inom det här intervallet. Det steg inför EU-embargot där, men sen följde tillbaka. Så att jag håller också lite koll på brentoljan där. Om man kollar historiskt på längre cykler, så brukar det vara så att de flesta sektorer toppar, bildar en typ av distributionsfaser, handlas sedan i fallande kurstrender. Mm. Sen är det ofta energi då, som är den sista sektorn att toppa. För det är ofta då sen centralbankerna behöver strama åt, inflationen har tagit fart och så vidare. Och sen brukar energisektorn vara den sista sektorn som vänder ner.
Mm.
Energisektorn handlas ju fortsatt stigande trend, enligt mina trendmodeller.
Mm.
Men många andra sektorer handlas klart i negativa trender då.
Men sen när jag tittar på marknadsdata då, om vi tittar på bull bear, så är det inte många som är bullar, utan de flesta är bears. Så här negativa till utsikterna den kommande tiden. Men om man tittar på put-call ratio, så är det ganska få puts kontra calls. Det vill säga fler har exponering mot köpoptioner än mot säljoptioner. Vad kan det här bero på? Borde man inte vara orolig?
Mm. Vi har inte sett någon större kapitulation i marknaden, varken om man kollar på put call ratio eller volymdata eller annan typ av volatilitetsdata. Put call ratio, min tolkning där, det är ju att det är många som har varit defensivt exponerade. De köper ju calls nu istället för att inte missa ett bear market rally.
Mm.
De vill ha en exponering mot ifall nu marknaden skulle studsa uppåt, vilket gör att nivån på put call ratio inte är på de här jättehöga nivåerna som man brukar se sammanfalla med större botten i marknaden.
Mm.
Så att det är väl det som speglar lite grann att väldigt många är redan defensiva.
Just det. Var det ett bear market rally vi såg? Du har mycket bättre koll på de här så att säga, rörelserna än vad jag har. Vad är din bedömning?
Det är en bra fråga. Jag är lite grann inne på att det är ett bear market rally som vi är inne i. Och anledningen till det är egentligen att, som också pratade om här för några veckor sedan, mina de här riskproxys som jag studerar, de vände upp, de gav positiva divergenser. Man kollar på ARK, Semiconductors, Russell 2000 har gått relativt starkare då än till exempel S&P 500. Mm. Och det var ett tecken på det här att vi skulle få ett bear market rally. Vi ser också att VIX-index sätter lägre och lägre toppar.
Mm.
Positivt att volatiliteten faller tillbaka. Positiv signal för marknaden. Vi ser också att, som du är inne på, att sentimentsdata är på väldigt, väldigt låga nivåer. Vilket också kan då ge stöd. För att nästan alltid så är ju pain trade, den är ofta på nedsidan. Det gör som mest ont för de flesta om marknaden faller.
Mm.
Men nu när väldigt, väldigt många är redan defensivt exponerade, så blir det så att skulle marknaden nu stiga 10%, så gör det ont för väldigt många. Vilket gör att pain trade ligger lite på uppsidan från de här nivåerna.
Just det.
Vi ser också att dollarn är inne i en rekylfas. Faller tillbaka nu ett steg ner. Rekylfas brukar ofta då ske i flera vågor. Men så jag tror att det finns kanske lite mer nedsida i dollarn. En svagare dollar är då positivt för risksentimentet i marknaden överlag. Då.
Mm.
Så att jag tror vi är inne lite grann i bear market. Jag lade upp några grafer på Twitter här. Där jag jämförde med bear markets under finanskrisen.
Mm.
Och det triggade folk. Tyckte var
jättekonstigt
var jättekonstigt att jag jämförde med finanskrisen. Men det var inte riktigt poängen med bilden. Bilden var inte själva analysen.
Nej.
Utan analysen, det är baserad på mina top-down-modeller. Där jag kollar på tillväxt och inflation. Och sen har jag lite mer kortsiktiga kvantitativa modeller. Sen kan man illustrera ett bear market rally, jämföra det med historiska cykler. Och anledningen också till att jag tror att det är ett bear market rally, att det inte är en större återhämtning på marknaden, det är för att om man kollar på långsiktiga indikatorer så är S&P 500 inte översåld som den brukar vara i liksom större botten i marknaden när vi ser att tillväxten decelererar. Vi har också sett här nu att centralbankerna börjar strama åt. QT i USA började igår. Och jag menar, det kommer ju dröja innan de eventuellt kommer revidera sin ståndpunkt.
Absolut.
Inflationen måste ju komma ner ordentligt. Även aktiemarknaden måste komma ner ordentligt för att de ska känna att de finansiella förhållandena är för åtstramande och att de har kontroll över inflationen och kan vända lite grann och bli mer stimulativa. Jag tror det är långt. Det är kanske en diskussion vi kan ha nästa år. Jag ser även att skillnaden mellan analytikernas upprevideringar och nedrevideringar. Vi ser att det är nu fler nedrevideringar än upprevideringar. Kolla på den här ration. Vilket är också lite motvind. Vi ser att många större bolag i USA har dragit ner på sin outlook på försäljningen. Och de större framgångsrika bolagen i USA drar ner på sin outlook, så borde också innebära att även de mindre bolagen har det tufft.
Det är lite intressant, därför att genomsyrar ju den syn som bolagen har att förhålla sig till, där det är mycket okänd materia. Då centralbank som strömmar åt det är liksom dålig för risktillgångar och investeringsvilja rent generellt då. Och då fastnade ett uttalande från Jamie Dimon på min näthinna, som är då vd och styrelseordförande på JP Morgan. Han har varit med länge, så han har bra koll. Jag vet inte om han är så duktig på att tajma marknaden, men han säger i alla fall att han har tidigare pratat om att det är åskmoln på den ekonomiska så att säga, marknad eller himlen då. Nu är det en ekonomisk orkan. Och vad han säger då, att vi vet inte hur stor den blir, om det blir som en Sandy eller om det blir någon sån där liten vindpust. Så vad han gör nu, det är att positionera banken som är en av världens största investmentbanker för liksom en mer återhållsam typ kreditgivning, alltså spara mer i ladorna om man ska ta ett populärt uttryck. Och han menar på att den här QT-eran då, som börjar efter sommaren på riktigt allvar med 90-95 miljarder i minskade obligationsinnehav varje månad, det saknar motstycke med en sån snabb inbromsning, och det här vet vi inte effekterna av än. Så han menar på att det här måste centralbankerna fortsätta med den här agendan, trots att man vet att det här kommer ju drabba tillväxten negativt. Han pekar på att liksom marknaden måste ner, prishusen måste ner, allting är så inflanterat därför att det finns för mycket pengar i systemet då. Och som sagt, jag har ingen aning om han är duktig på att tajma marknaden, det har ju en researchavdelning till, men det säger ju någonting att många bolag börjar nu tänka på, okej, det går bra just nu, men hur går det sen? Hur går det efter sommaren? Vi har pratat om anekdotiska observationer på att många i byggbranschen och kanske framförallt då privata entreprenörer säger att vi vet inte riktigt hur tillväxten ser ut. Vi vet inte om vi har jobb efter sommaren. Så att det här är någonting som sker väldigt fort. När det är negativism länge, så föder det ytterligare negativism då. Och då kan jag hålla med då att förmodligen är det ett bear market rally då.
Och konsumenter blir osäkra, man blir mer försiktig, håller i plånboken, kollar på bostadspriserna, faller tillbaka här i Sverige till exempel. Får komma in statistik lite titt och sånt tätt, där vi ser att bostadspriserna faller tillbaka i maj.
En konklusion eller en effekt av det är att jag har tagit stoppen i två stycken av mina innehav, och det är två oligopolföretag, det är Moody's och det är S&P Global. Och varför det? Jag halverar dem i samband med och innan de båda rapporterna. Och de kom in då svagt på framförallt punkten på att hjälpa till med att rata obligationer. Och varför det? Jo, det görs inga emissioner längre. Det är väldigt svårt att komma ut på marknaden och ragga nytt kapital då. Och så, igår då så kom S&P Global ut och sa att vi måste skjuta upp vår prognos. Vi lämnar ingen prognos nu, därför vi vet inte hur det kommer slå. Utan vad de menar på att liksom, den emissionsvolym som tidigare var liksom 80-90% är borta från marknaden. Och då kan de inte lämna prognos på det verksamhetsområdet. Moody's är lite mer känslig, för de har en större andel för just då att rata obligationer än vad S&P som har mer marknadsdatatjänster. Så. Och Moody's fick också mer stryk igår då. Men jag sålde ut dem där som... Det får återkomma när det är risk-on igen och folk vill emittera nya obligationer då. Men ja, lite trist att man måste ta stoppen då. Däremot ett bolag som jag har tittat på ytterligare och som jag fyller på i, det är Estée Lauder. Och varför det? Estée Lauder är ju skönhetsprodukter. Det är hög kvalitet på det efterfrågat. Och de har ju gått som tåget vad gäller försäljning i USA och Europa även nu. Och det kanske då minskar om priserna är höga och inte, folk blir av med jobbet. Men i Kina. Yes, i Kina har de en stor hubb i Shanghai. Mm. Och där har man inte kunnat skeppa ut varor och folk har varit instängda. Och då använder man inte lika mycket kosmetika. Och det är ju framförallt då... hudvårdsprodukter som är deras stora så här kassakor då. Vänder det nu, kan man ju tänka sig att efter en ganska lång nedförslupa där man handlar på Kina-temat och inte på de två andra stora marknaderna, så kanske det är en aktie som har mer uppsida. Det är i alla fall så jag jobbar med den aktien just nu.
Ja, du menar på att när de släpps ut så ska de köpa smink och,
ja,
och så vidare?
Så är det.
Men har de inte sparat på allt smink hemma?
Ja, man kanske har suttit framför YouTube och sminkat sig. Jag har ingen aning.
Ja, men det är en bra poäng.
Men så att man behöver köpa lite grann då.
Teamsmöten och så här.
En annan observation som är på samma tema egentligen. Kanske mer Kina än någonting annat. Det är att fordonsaktierna har börjat röra på sig då. Du har ju Volvo Cars. Du har Mercedes-Benz. Båda de två har jag i fonden. Och de har ju gått bra här nu under några veckor då. Och jag tror att det är på det temat då. Jag har ju fått en hel del uppgraderingar på Volvo Cars har jag sett. Och jag har inte hunnit kolla hur många som har ändrat uppfattning på Mercedes då. Men det ligger lite grann i den här traden då. Att man handlar på ett tema då. Mm.
Jag har faktiskt ökat lite i aktier här under veckan. Och kommer eventuellt fortsätta göra det.
Mm.
Just för bear market rallyt. Bland lite bolag som har fått mycket stryk då.
Mm.
Jag har en liten allokeringsportfölj via Neurocont där för de som har tillgång till den plattformen. Vi har några testpiloter som kör den nu, där man kan se den portföljen.
Mm. Det tycker jag man ska in och kolla. Och kan man som helst bli testpilot? Kan man...
Ja, nu kommer vi faktiskt öppna upp tjänsten för alla.
Ja.
Förhoppningsvis i veckan.
Ja, spännande.
Ja, så det kommer jag återkomma med.
Så det är den enda riktiga reken vi har i det här programmet, att gå in och kolla på Neurocont hemsida helt enkelt.
Ja, absolut. Det finns ett gratis kostnadsfritt nyhetsbrev som man kan sända upp på neurocont.ai, så får man lite information också. Så ja, det är en bra idé.
Mm. Men du, tycker du inte att vi tittar vad man kan göra mer på den här marknaden när det är hög volatilitet och stor osäkerhet?
Precis.
Alternativa investeringar.
Det gör vi. Ja, välkommen tillbaka till podden. Innan vi djupdyker i fastighetsmarknaden, kan ni inte kort berätta lite grann om er bakgrund och vad ni jobbar med? Linus, du kanske kan börja.
Jag heter Linus Nilsson. Jag är i grunden så är jag civilingenjör från KTH, varit i fastighetsbranschen hela min karriär. Jobbat på olika PE-firmor och nu är jag på SBF sedan ett drygt år tillbaka som affärschef. Och det innebär egentligen att jag har ansvar för att ta in kapital och se till så att vi sätter det i arbete genom att göra rätt fastighetsaffärer.
Och Carl-Adam Rosenblad heter jag. Jag är vd för SBF Fonder och jag är också vd för Huvägen Conseil AB. Och jag är ekonom i grunden. Har jobbat hela mitt liv med att utveckla säljbolag och organisationer både internationellt och nationellt. Och nu brinner jag för att utveckla SBF Fonder till någonting riktigt spännande vad det gäller alternativa investeringar.
Det har varit väldigt hög volatilitet, som alla vet, under 2022. Vilka fastighetsklustersegment har klarat sig bäst respektive sämst?
Och nu har det ju hänt en del sedan årsskiftet, men om man tittar på 2021 och summerar det så att säga. Så MSCI gör en ranking, en årlig ranking av olika fastighetsslag och tittar på hur de har presterat emot varandra. Och då har vinnarna har varit logistik, industri, samhällsfastigheter och bostäder, och det är väldigt tydligt. Säkra hyresintäkter premieras, långa kontrakt eller som för bostäder att man har ett säkert hyresflöde därför att det är väldigt låg vakansrisk. Även kontor har faktiskt gått bättre än förväntat. Däremot så handlar det väldigt mycket om rätt läge där. Tar vi Stockholm som ett exempel, så har Kista problem, framförallt om du kommer bort ifrån precis centrala Kista och de bästa fastigheterna. De flesta bolag vill sitta centralt i innerstan. Man vill ha bra, fina lokaler in i innerstan. Och det handlar också om att kontor idag är ett sätt att få rätt medarbetare på ett annat sätt än det kanske var tidigare. Bolag som WeWork, häftiga liksom, kontorshotell, de erbjuder en livsstilskontor så att säga. Där det är någonting annat än att bara komma dit för att arbeta. Och kan man inte erbjuda det så är det svårt att rekrytera rätt kompetens. Och det har också satt sitt avtryck vilka fastigheter som har gått bäst så att säga. Sen livsmedelshandel skulle jag också säga fungerat bra. Än så länge även bigboxhandel, det vill säga typ dollar, stora elgiganten och så vidare. Väldigt höga direktavkastningar, men de har säkra kassaflöden fortfarande. Hyresgästerna betalar sina hyror. Felköpcentrum däremot, det är helt dött. Vi kan ta ett exempel som Stinsen utanför Sollentuna.
Finns det kvar fortfarande?
Nej, det gör inte det. Nej. Det hade problem med vakanser, mer och mer vakanser, och sen så har det köpts av Magnolia som konverterat till bostäder. Och det finns ett antal sådana andra exempel runt om i landet. Det är väldigt svårt att sälja stora köpcentrum idag också.
Då du får flytta in på Bauhaus. Du bor ju sådant idag.
Ja, exakt. Ja, och hur påverkas ni? För det har varit mindre riskaptit överlag på marknaden här under 2022. Hur har ni påverkats av det här?
Det här är ju ett liksom, enormt skift från liksom, greed to fear. När förra året så skulle alla maximera och tjäna enormt mycket pengar. Nu är tankegången, hur ska jag bevara det jag har? Hur ska jag säkra upp nedsidan? Och det är klart att då är ju det här med reala tillgångar intressant att sätta pengar i. De flesta kapitalförvaltare, analytiker som jag pratar med säger att man ska övervikt på alternativa. Så det gynnar ju oss i det här läget. För bostäder är en trygg tillgång. Den är ju begränsat vad den kan gå ner.
Mm. Men för de flesta så kan det ju vara så att då menar man egentligen fastighetsfonder då. Mm. Och det är ju en annan typ av alternativ investering. Mm. Och alternativa det är ju också hedgefonder, det är råvarufonder. Så det är mycket som tävlas i det där lilla klustret så att säga. Hur står ni i samtal med kunder? Märker ni av att det är en risk aversion nu? Så att det är svårt att få pengar även om konceptet är bra? Eller kommer ni bättre till tals?
Just nu så upplever jag folk är beredda att lyssna. För att alla söker ju alternativ. Sen så kan jag uppleva att många är rädda att agera. Överlag så är folk på något sätt freeze som gäller just nu. Mm. Men vi har ju statistiken med oss. Så tittar man på tillgångslaget hyresbostäder så har de slagit till alla övriga fastighetslag. Och även om du tittar på många andra alternativa så är just tillgångslaget hyresbostäder historiskt sett det som har varit rätt om man är någorlunda långsiktig. Mm. Så att när vi pratar med våra investerare så måste vi betona att men det här är en långsiktig investering. Investerar man i fastigheter så gör man inte det för att snabbt bli rik, utan man gör det för att bli långsamt förmögen. Och det är en sanning som har gällt de senaste 30-40 åren. Och vi ser ingen anledning till att det inte skulle gälla de närmaste 30-40 åren. Så att långsiktigheten är väl det vi måste betona. Och när folk tittar på det och tänker på det, ja, då ser de ju så här logiken i vårt resonemang. Så att jag upplever att vi står ganska bra i diskussionen just nu. För man har ju sett hur så att säga, hur tillfälligt de här uppgångarna är. Det kan gå upp enormt mycket och sen kan det gå ner lika mycket. Så att jag tycker att den nyktrare synen på vilken avkastning man ska förvänta sig över tid gör ju att den här då, så att säga, lite tråkigare tillgångslagen, lite tryggare tillgångslagen kommer i bättre dagar.
Mm. Är det något fastighetsbolag på Stockholmsbörsen som har en liksom, väldigt stor andel kontra de andra bolagen på just bostadsfastigheter och används det, känner ni, som någon typ av benchmark?
Det finns ju ett antal bolag som är exponerade mot hyresfastigheter. Det finns ju sådana som är mer renodlade som Heba eller John Mattsson till exempel. Sen har du en del som har inslag av det som Balder. Och även SBB har ju det. Och det har ju premierats definitivt senaste året fram tills årsskiftet. Många av de här bolagen har ju handlats med en ganska stor substanspremie. Och nu har den i mångt och mycket försvunnit. Så det som har gått upp mycket har också gått ner en hel del. Men jag tror för oss, vi kämpar ju lite grann med att försöka få folk att se det här, eller jämföra det mer med en obligation nästan, snarare än traditionella aktier. Säkra kassaflöden, en säker kupong liksom varje år i form av de hyresintäkter vi får in. Och visst, sen har du en viss värdefluktuation underliggande. Men över tid så har ändå bostadsfastigheter gått upp i princip med inflationen och lite snabbare de senaste åren på grund av sänkta direktavkastningskrav.
Mm. Hur har korrelationen sett ut mellan hyresfastigheter och aktiemarknaden om man kollar tillbaka från senaste 10, 20, 30 åren?
Så tittar du på långa serier så är det ju så att det har varit nästan lika bra att investera i hyresfastigheter som att investera i börsen. Fast du får ju helt andra typer av rörelser.
Mindre
volatiliteten är ju
mycket mindre.
Mycket mindre.
Och vi var inne lite grann på vilka av de här olika segmenten som har gått starkt och svagt här senaste året. Hur, om vi blickar framåt, givet den makroekonomiska situationen som vi är inne i nu med stigande räntor och inflation och så vidare. Vilka segment tror ni, förutom då hyresfastigheter, kommer som klara sig bra i den typen av miljö?
Om man tittar på fastighetsbolag till exempel, så kan man väl säga att det som jag sa innan, alltså det som har gått upp mycket har gått ner mycket. Det har ju hjälpt och det finns nog en del fallhöjd kvar i en del sådana bolag. Sen generellt sett så tror jag väl att högbelånade bolag med mycket obligationer, exotisk finansiering och så vidare, de har tagit stryk och de kanske fortsätter att komma göra det. Ett sådant bolag är ju SBB. Sen vad deras rätta värde är, det ska inte jag spekulera om, men de är väl ner från 68 till 28 eller någonting nu. Sen också projektbolag, och då är vi lite inne mer på segment också. Ett exempel är K-fastigheter som har tagit mycket stryk, men från höga nivåer. Men i projektbolag så har man mycket förväntansvinster. Man äger inte hus idag, man kanske äger en del hus, men så äger man mycket mark med byggrätter. Och en sak man ska ha med sig då, som är viktigt att förstå om man investerar i de här bolagen, är att en byggrätt, det är en tillgång med inbyggd hävstång, även om man inte har belåning på den. Och vad jag menar med det är egentligen att om du har mark och så kostar huset 100 att bygga, inklusive ett vinstkrav, och så kan du sälja det för 120, då är marken värd 20. Det är väldigt enkelt, om vi sätter att vinstkravet är med i de första 100. Om då försäljningspriset faller till 110, från 120 till 110 bara, då är marken bara värd 10. För huset kostar lika mycket att bygga fortfarande och vinstkravet är detsamma. Så då har marken fallit med 50% trots att priset på den färdiga produkten bara har fallit med, vad blev det, 8,5% eller någonting från 120 till 110. Så du får en inbyggd hävstång där i. Och har du då bolag som är starkt exponerade emot den typen av projekt och byggrätter, då är det naturligt att de kan få röra sig lite snabbare än solida bolag.
Om ni ska förklara liksom fondstrukturen som en hisspitch då, vad är det man investerar i och hur gör ni för att då erbjuda det ni gör då? Hisspitch.
Hisspitch. Ja, det du gör om du investerar i SBF, en SBF-fond, så får du en direkt exponering mot värdet på hyresfastigheterna. Det är som att äga fastigheten själv. Du slipper hela det där så att säga, marknadsstressen att vara exponerad mot en börsaktie som går upp och ner, där värdet kan ju vara beroende på sentiment i marknaden och vad folk tror om framtida utveckling. Så investerar du i en fastighet direkt så får liksom, du får ju vad du köper. Värdeökningen är den som du får som investerare.
Så vad är det jag äger då?
Då äger du en del av en hyresfastighet. Du kan säga, alternativet till att investera i SBF-fonder, det vore att du går ihop med 4 000 kompisar och så köper ni kåkarna direkt. Då måste ni förvalta dem, ta hand om dem, ha kunskapen och köpa rätt hus och så vidare. Det är ju det vi erbjuder. Så att vi är en genväg till att ha en egen fastighetsportfölj. Så att du kan liksom för några tusenlappar så kan du börja och bli liksom få samma resa som du köpte husen själv.
Och då har ni en förvaltningsorganisation som ser till att hyresgästerna får den service de behöver. Hur stor del, alltså hur mycket kostnad är det för att sätta ihop en fond? Liksom, hur ser den strukturen ut då? ni köper fastigheter och sen ska ni ha någon typ av påslag, vinst på det.
Mm.
Ja, och så är det en fondstruktur, ska det ha lite betalt för det? Ja, hur ser det ut?
Man kan väl säga så här, vi förvaltar ju fastigheterna precis som ett traditionellt börsnoterat fastighetsbolag. Vi gör det med vår egen personal, det är inte alla fastighetsbolag som gör det. En del väljer att externalisera sin förvaltning. Och om man jämför det med att göra det själv, då ska du ha all den kunskapen så att säga själv. Du ska veta hur du köper dina fastigheter, du ska kunna göra en teknisk DD, du ska kunna förhandla om lån, du ska ha koll på hållbarhetskrav, energioptimering, allting sånt där. Vi har väl, vad har vi idag, 35-40 pers i vår organisation, där absoluta merparten håller på med den här förvaltningen. Och det gör man ju så att säga, förvaltningen gör ju det att kost. Det är helt enkelt ett självkostnadspris eller vad man ska säga för fonderna. Precis som om ett större fastighetsbolag hade haft anställd personal, även om vi har det här ett separat servicebolag. Och sen så ovanpå det så har vi vanliga så att säga fondfier, precis som vilken fond som helst.
Mm. Och efter att ni har gjort er analys och förvärvat en fastighet, hur skapar ni sen avkastning till?
Vi köper ju uteslutande vad vi kallar för begagnade hus. Vi bygger inte eget, utan när vi köper ett hus så har de oftast ett antal år på nacken. Vilket gör att vi köper dem ju oftast till halva kvadratmeterpriset mot ett nybyggt hus kostar. Men det innebär ju också att det finns en del saker att göra. Och det tar man ju med i förhandlingen. Så att när vi utvärderar ett förvärv så har vi ju med en teknisk skuld. Det vill säga, vad måste vi investera för att föra huset upp till en viss nivå? Men det vi också gör innan vi köper huset är att vi tar fram en affärsplan. Okej, hur kan vi jobba på kostnadssidan och hur kan vi jobba på intäktssidan för att öka så att säga, avkastningen på investeringen? Och det lättaste är ju att börja med kostnadssidan. Och äldre hus, där finns det oftast det första att titta på. Det är den stora kostnadsposten och det är energiförbrukningen. Mm. Vad kan vi göra med tilläggsisoleringar? Ska vi isolera om taken? Hur ser det ut på den sidan? Hur jobbar vi med styrning av energidelar, uppgraderingar? Och där har vi oftast ganska mycket pengar att hämta. Och det är ju rakt ner i plånboken och det är dessutom liksom moderjord tackar oss för vad vi gör. Så att vårt hållbarhetsarbete är ju direkt kopplat med vårt så att säga, lönsamhetsarbete. Så det är den ena sidan. Det andra när vi jobbar på intäktssidan, det är ju då hur skapar vi mer intäkter. Och det kräver ju lite mer så att säga, omtanke för att vi jobbar med då olika typer av uppgraderingar av lägenheterna. Och det gäller för det första att veta hur mycket tål den här orten i form av hyresnivåer och så vidare. För att tumregeln är att vi ska inte ha några vakanser. Så att göra någon sorts överdrivna renoveringar som folk inte har råd att bo i och få hög omflyttning, det är inte lönsamt. Utan hitta den här gyllene medelvägen och sen gör vi det då varsamt. Det vill säga vi tomställer inte hus och gör några stora renoveringar utan vi tar det successivt allt eftersom hyresgästerna flyttar ut. Mm. Så här, i snitt så flyttar ungefär folk var femte år så det är 20% genomsnittlig omsättning man har i ett hus. Då vi går in och gör varsamma uppgraderingar som gör att vi kan höja hyresnivån. Och på så sätt så skapar vi långsiktig avkastning. Så att fokusera på kostnadssidan, det kan vi göra på en gång. Intäktssidan, det gör vi successivt. Och sen tittar vi på självklart hur kan vi skapa mer uthyrningsbara ytor. Kan vi skapa vindar eller bygga till eller så vidare. Så att det här är ju ett ganska granulärt arbete. Det är liksom gnetandet. Det är inte många kronor på varje ställe, men när man lägger ihop dem så blir det en ganska bra avkastning.
Hur funkar det om jag är hyreskund då, hyresgäst? Har ni en intern kö på något sätt där jag kan anmäla mig eller finns något annat system som de kommer i access till de här lägenheterna?
Egentligen, våra lediga lägenheter läggs ut på vår hemsida och sen så får man anmäla sitt intresse där. Så vi har ingen kö på det sättet utan det är när en ledig lägenhet kommer ut och vi hittar en bra hyresgäst så hör vi ut den till den.
Mm.
Så att vi jobbar ju mycket med, alltså själva uthyrningen är en viktig del av att förvalta ett stort hyresbestånd. Delvis är det att se till att vi är kända på orten så att vi har låga, så att det går snabbt att fylla de här lägenheterna. Och delvis sen gäller det att se till att vi får in rätt hyresgäster och jobba med alltså, utvecklingen av ett hus eller ett kvarter handlar ju också lite grann om att få in rätt hyresgäster. Och det är en av de sakerna som är viktiga för oss. För det skapar ju även trygghet för de övriga. Så att det är liksom trygghet, stabilitet är sådana saker vi tittar efter där. Så att, och då är vi lokala återigen. Vi sitter inte långt bort. Vi har vår förvaltning som är ganska nära våra fastigheter. Så vi känner ju våra hyresgäster många gånger. Vi har över 4000 lägenheter. Men jag ska säga att våra förvaltare pratar om dem med namn. Så att det är att vara nära hyresgästerna, det är faktiskt lönsamt i längden.
Jag tror det är väldigt viktigt att man förstår när man har ett bostadsfastighetsbolag att det är hyresgästen som är kunden, så att säga. Man måste vara en bra hyresvärd och man får inte, för oss, vi ser oss själva som ett fastighetsbolag, men pengarna vi tar vi in i en fondstruktur. Men i grunden så handlar det om att vi är experter på bostäder och vi har gjort det sedan 2003. Och en grej som kan vara värt att flika in där också, att det slår igenom också när vi ska köpa fastigheter. Framförallt på mindre orter. Därför att ofta då, våra bästa affärer gör vi ofta av privatpersoner. Mindre fastigheter. Dels kanske därför att de inte har jobbat jättemycket med energioptimering och så vidare. Så då kan vi komma in med vår kunskap och bidra och förbättra driftnätet. Och sen köper man väldigt stora portföljer idag. Då har du fått betala en premie. Ett exempel är när Heimstaden köpte av Akelius. Jätteportfölj och de betalade 22% av värdering. En av de största affärer som någonsin har gjort i Sverige. Och det är klart att det är bra om man vill bygga volym och göra den typen av affärer. Men vi tror ju att liksom ett idukt arbete, att kunna göra många små affärer, det skapar mer värde. Och då vill ofta de här små lokala fastighetsägarna, de vill sälja till någon som de tror kan ta hand om deras fastigheter, vårda deras rykte och deras hyresgäster. Och då är det jätteviktigt att vara långsiktig.
Vad är det för liksom avkastningsnivåer vi pratar om? För att om ni ska tjäna pengar på det här och andelsägarna i fonden, så gissar jag att man hellre köper till rabatten till premie då. Eller är det rätt?
Såklart. Men nu är det är ju låga gilder på bostäder i Sverige generellt. Kollar du här i Stockholm, så lägenheter centralt i Stockholm, det är ju under 2%, 1,5%. Malmö kanske 2,25, 2,50 som är direktavkastningen. Vi köper ofta på 3,50, 3,75, 4%. Sen har vi en del som vi har köpt i lite dyrare städer där man har mer uppgraderingspotential, och då får du en större utväxling när du höjer hyran eftersom direktavkastningskravet är lägre. Det blir en multipel på det. Men generellt så köper vi på 3,75, 4%, och sen så belånar man. Och med belåning och hävstång då, så innan övriga kostnader, så kan vi nå en, så att säga, direktavkastning på eget kapital på kanske 6-7%.
En fråga som kanske inte ställs direkt till er, men som jag gissar att en del kanske funderar på. Har ni mycket fastigheter i socialt utsatta områden, så att man behöver vara rädd för sin tillgång på något sätt? Eller var väljer ni typiskt fastigheter?
Ja, det där är intressant. Vi har egentligen inte utsatta områden idag. Vi har något som där det finns lite mer utmaningar. Det finns ju en del bolag som har valt att investera mycket i utsatta områden. Gör man det på rätt sätt behöver inte det vara fel. Då ska man vara väldigt medveten om sitt sociala ansvar också. Vi tror väl att om vi skulle göra det i större skala, då handlar det om att ha mer personal, bovärdar, kanske anställa lokal personal ifrån områdena, som om det krävs också tala andra språk än svenska. Vi har personal i vår förvaltningsorganisation som har gjort detta. Vi har bara inte valt att gå in där själva ännu. Det är ingenting vi säger nej till, men vårt typförvärv, det är liksom centralt i Nässjö eller Kalmar. Bästa lägena i min ort.
Vilka städer ser ni är på väldigt stark frammarsch, bra tillväxt? Ni har ju många olika städer runt om i Sverige.
Tänkte säga det. Jag har ju liksom, när jag riktigt dök in i SP-fonder, så jobbar jag väldigt mycket internationellt, så att jag har ju fått ta fram kartboken när jag ska liksom ut och jobba här. Men det finns väldigt mycket intressanta svenska städer som ligger utanför innerstad, Stockholms innerstad. Och man upptäcker nya saker hela tiden. Så att, men Kalmar är en av mina favoriter.
Ja, det är ju, tittar man på vart folk har flyttat de senaste 10 åren, så är det ju storstäder och regionstäder som har varit motorn i Sverige. Lite grann med pandemin så har man ju sett ett skifte mot min ort, och framförallt med bra pendlingsmöjligheter, möjligheter att jobba hemma och så vidare, har gjort att man bosätter sig lite längre bort. Man kanske betalar lite mer för en villa och premierar livsstil. Och det har ju också gjort att det har skapats ett tryck på hyresmarknaden i de här orterna. Och det gäller även orter ute i landet som Åstorp, Hörby, Skåne, Tranås, där vi köpte för inte så länge sedan. Det är ganska långt ifrån Stockholm till exempel, men det finns ändå bara tågförbindelse dit. Och allting handlar ju om, så att säga, risk-reward. Vad får du för riskjusterad avkastning, så att säga? Och så länge inte vi ser att det finns någon vakansrisk, så länge vi ser att orten växer och det finns bra pendlingsmöjligheter, då är det någonting vi kan titta på. Sen så har ju vi en fokus på södra Sverige. Vi finns uppe i Skellefteå och Luleå. Däremot så, utöver det, så är det framförallt söder om Stockholm. Och det är lite grann för att vi vill vara nära våran förvaltningskontor Vi har kontor i Husqvarna, Tranås, Kalmar och Malmö idag. För att kunna serva våra hyresgäster så måste vi vara gjort hos minsta
i Enköping, Sveriges närmaste stad.
Ja, ja.
Jag kommer från Enköping.
Ja, alla dagar i veckan, definitivt. Jag kan tänka mig att du har en massa kompisar som skulle vara jättebra hyresgäster åt oss också.
Ja, absolut. Jag har kompisar som har bott och jobbar i Stockholm men sen flyttat tillbaka till Enköping. För att han kan jobba några dagar i veckan hemifrån och kan pendla och så vidare.
Inga planer här nu då?
Nej, personligen så har jag faktiskt inga planer, men man vet aldrig.
När man köper era fonder då, vad kan man förvänta sig i form av avkastning och hur tycker ni att det ska positioneras och, sig i en allokerad portfölj?
Säg så här, vi säger vår målavkastning är 6-9% ungefär och då talar vi liksom avkastning över tid. Och vi har som mål att kunna dela ut 2-3% av det här också över tid. Så det är ju liksom grunden i det vi så att säga, lovar våra investerare och går ut och säger det här är vad vi ska kunna prestera. Och jag tror att när man tittar på hur passar det här in i en portfölj så är det ju så att man ska inte ha alla ägg i en korg. Men jag tror att i en bra diversifierad portfölj så ska man ha några byggstenar av olika former av alternativa reala tillgångar. Och fastigheter bör vara en sån. Så att de stora svenska och internationella institutionerna, de brukar ju ligga någonstans mellan 10-30% mot fastigheter direkt. Och då har de ju också blandade sorters fastigheter. Men har du 10-20% av reala tillgångar i fastigheter i botten så har man en bra bottenplatta. Alltså vem vill äga obligationer? Eller för ett halvår sedan i alla fall, vem vill äga obligationer? Och då blir ju fastigheter lite grann ett substitut mot den gamla liksom 80-20-regeln. Så att 20% om jag ska svara någonting.
Och hur har avkastningen sett ut de senaste åren?
Totalt sett över sån här då SPF bostad då som vi har för privatpersoner, den har kastat lite drygt 9% över tid. Och senaste året var ju ett rekordår, då avkastade vi 20%, men det kan vi inte lova er om. Men målet är att kunna ligga 6-9% över tid och det tror vi kommer kunna hålla.
Hur många privatkunder kontra institutionella investerare har ni?
Så att, ja, vi har väl ungefär 2000 investerare vi har ju två fondprodukter, en för privatpersoner som är noterad på NGM som man kan ha i sin ISK och så har vi en produkt som är rent institutionsprodukt och där har vi ett 20-tal institutioner och sen så har vi då 2000 privatpersoner ungefär i SPF-bostad. Och det gör vi gör ju regelbundna kapitalintag då genom nya emissioner i den noterade produkten. Så att det ökar kontinuerligt. Och det är väl det som är roligt att det är fler och fler som börjar se och förstå det här. Det kräver lite förklaring vad vi erbjuder och skillnaden mot oss mot en aktie. Men vi ser ju det att kunskapen sprider sig och nöjda investerare tar med sig friends and family in i nästa runda. Och det är ju det bästa betyg man kan få.
Mm. Just det. Vad är de största riskerna då? Hålla koll på.
Ska man köpa ett börsnoterat fastighetsbolag, då tycker jag att man ska göra sin hemläxa. Man ska skaffa sig en uppfattning om lånestruktur och även titta på om värderingarna känns rimliga. Lagom belåning och defensiva värderingar, det ger en kudde om marknaden viker. Sen tycker jag att man ska investera i ett seriöst bolag som verkligen kan fastighet och ha en bra förvaltningsorganisation. Om marknaden blir tuffare så är det ännu viktigare att ha rätt fastigheter och att vara en bra hyresvärd. Att vara långsiktig, det som jag varit inne på tidigare. Samt att man jobbar med att hålla ner kostnaderna, att man har en tydlig hållbarhetsprofil. Och som jag sa tidigare, just nu så kanske man ska vara lite mer värt när det gäller bolag med mycket projekt. Och mycket ny produktion av bostäder. Det har producerats väldigt mycket nya hyresrätter de senaste åren. Vi köper i princip bara begagnat och det kan summeras egentligen i att kvadratmeterpriserna är väldigt mycket lägre och det gör också att hyrorna blir väldigt mycket lägre. Och om det då skulle uppstå på vakans på en ort där det finns både nyproducerade bostäder och äldre, ja då tror vi att de äldre bostäderna kommer att vara vinnaren.
Ett bolag som verkar i eran sfär då, det är Balco som ju då renoverar balkonger. Mm. Är det någon samarbetspartner till er eller det är ju också energibesparingar och då kan man låna, har jag sett, på grön finansieringsnivå och så vidare. Eller det är inte för hyresrätter.
Det kanske är någonting vi borde kolla upp. Det är ingen samarbetspartner idag men det finns så mycket spännande bolag där ute. Både inom alltså nischbolag som håller på med specifika optimeringar, framförallt inom proptech, till exempel att samla in rätt data, sätta sensorer överallt i fastigheterna och så vidare för att kunna optimera din drift. Mm. Och det finns jättemycket intressanta att titta på, det gör vi kontinuerligt.
Jag tänker på fönstertillverkaren Invido, som har varit ett favoritbolag hos mig i många, många år.
Mm. Om man ska lära sig mer om det här, hur gör man då? Kan man följa er på något sätt? Är ni ute på sociala medier? Finns det liksom bra material att läsa på om? Poddar ni? Filmar ni? Vad gör ni?
Alltså, vi brukar säga att tyvärr så är vi kanske bäst bevarade hemligheten på investerarmarknaden. Och det är väl det vi försöker göra någonting åt här, delvis genom att vara här idag. Då. Men vår hemsida försöker vi jobba med för att den ska vara så informativ som möjligt. Sen jobbar vi kontinuerligt också med olika investerarmöten. Så vi har så att säga, träffar egentligen flera gånger per kvartal, då man kan träffa oss och få höra oss berätta om vad vi gör och hur vi jobbar. Mm. Så att mycket är det face to face, och under pandemin så lärde vi oss göra det här digitalt också, så att vi har ju en blandad. Så att det dyker upp lite varstans. Mm.
Man kan väl säga, vi tar in kapital löpande. Vi är ju mer en fond än ett fastighetsbolag där vi gör emissioner. Vi har ett aktiebolag, det är formen för fonden, men det är en AIF, en alternativ investeringsfond. Och vi gör nya emissioner typiskt sett en gång i kvartalet. Och varje gång vi gör en emission, vi håller på att göra just nu faktiskt, då har vi ofta en serie av seminarier på vårt kontor här i Stockholm, Birger och digitalt ute i landet. Och på vår hemsida så kan man anmäla sig till de seminarierna. Och det är ett jättebra sätt att kunna ställa frågor till de som jobbar hos oss och att lära sig mer om hur vi arbetar.
Låter väldigt spännande. Stort tack för att ni kom och lycka till framöver.
Tack så mycket.
Tackar, tackar.
Stort tack. Ja, om vi ska sammanfatta veckans avsnitt, vad vill du lyfta fram?
Troligtvis ett bear market rally. Det har hänt en del geopolitiska händelser den senaste månaden som kommer att förändra spelbilden framöver till olika grader och kommer bli ett tema. Och det kan man läsa mer om i min uppdaterade strategirapport. Vi har haft hygglig data, men det står inte att liksom skjuta fart åt något speciellt håll, utan de håller sig på ganska höga nivåer. Om man tittar på inflation, PMI-data, så här lite gränsfall om de håller på att segla neråt här. Och marknaden fortfarande är ganska osäker.
Ja, och konsumentförtroendet jättelågt, vilket är inte så konstigt.
Nej. Och våra gäster, SPF, ja. Fonder, vad tog du med dig? Är det ett bra alternativ att titta på? Lät intressant?
Ja, men det som är intressant är att volatiliteten är betydligt mycket lägre än aktiemarknaden. Det är ju direktägande i hyresfastigheter. Det är ett helt annat djur än till exempel traditionella aktie, fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Då. Mm. Så det är någonting som jag absolut tycker att man ska kika in på. Vad tog du med dig från samtalet?
Ett par saker då. Man måste förstå vad man investerar i. Där måste man läsa på ordentligt hur det funkar. Är man låst och så vidare? Det här är en AIF, en specialfond. Det kan sätta restriktioner för somliga investerare. Men det fanns mycket material, sa de, på deras hemsida om man vill läsa på mer. Och de håller på med en emission om man inte vill köpa in sig i fondens nav då, antar jag att man gör då. Men mer information finns ju där då. Och det var intressant också att lyssna lite grann hur de har tänkt. Lite grann vad de tror om marknaden just nu då. Att det är fortsatt stor osäkerhet, och då kan den här typen av alternativa tillgångslag vara ett alternativ helt enkelt. Mm. Men de orden rundar vi av, tycker jag. Bolag, fonder och aktier som nämns här är ju inga rekommendationer, det är observationer. Vi hoppas att ni har fått mer mycket matnyttigt, och ni får gärna komma och heja på mig när jag springer i Stockholms maraton på lördag.
Just det.
Tack för idag.
Tack, hej.